Hej och välkomna till dagens avsnitt av SLA-podden som idag kommer handla om AI. Och med i studion idag är jag, Jeanette Almberg, som jobbar till vardags på SR-akademin Sveriges Radio.
Jag heter Rebecka Thulin, jobbar på Handelsbanken.
Och med i studion så har vi också en gäst som vi alldeles strax ska introducera. Men innan vi gör det, Rebecka, vad är top of mind i ditt huvud och i din organisation just nu?
Ja, för det första så är det ju en ny organisation. Det är ju såklart top of mind att hitta hur vi ska jobba på ett bra sätt tillsammans framåt inom HR och tillsammans med hela verksamheten. Och sen så är det faktiskt en hel del kring AI just nu där jag håller på och tillsammans med några kollegor testar hur vi kan bygga chattbottar som både kan vår kultur men också allt om ledarskap. Och det är spännande.
Ja, det är intressant det där hur man förhåller sig till AI och ny teknologi. Vi är ju också i mycket diskussioner kring hur vi ska använda AI såklart. Vad är okej att använda AI inom journalistik? Vad kan vi göra? Vad kan vi inte göra? Mm. Och sen utöver det, journalistik är ju vår kärnverksamhet, så har vi ju massor med andra områden där vi absolut är på gång att börja använda AI. Kanske lite längre fram än inom journalistik. Mm. Hos oss funderar vi också på, vi är också nyorganiserade och då kommer ju mycket fokus kopplat till hur kommer man igång och skapar effektiva teamuppstarter. Det är sån här top of mind i vår organisation just nu. Och på det temat så hade ju vi faktiskt en SLA-träff igår med 50 bolag ungefär. Där vi pratade mycket om kollektiv intelligens och vikten av att samarbeta. Och vi pratade också mycket om hur man kan utveckla samarbetsförmågan i en organisation. Och sen delade vi verktyg från vår verktygslåda som just ska hjälpa till att bygga kollektiv intelligens i team.
Mm. Det var en otroligt bjussig träff måste jag säga. Vi fick ta del av hur mycket verktyg som helst.
Ja, och det som jag tycker var så otroligt häftigt var ju att vi faktiskt verkligen samarbetade vid 50 bolag som var där. Och man kunde nästan ta på den kollektiva intelligensen i rummet. Det var en häftig träff. Kul! Men nu ska det inte handla om dig och mig eller våra organisationer, utan nu ska vi presentera dagens gäst som är Bella Funk från Tilda. Välkommen Bella!
Tack så mycket! Kul att få vara här!
Fantastiskt kul! Och du jobbar med otroligt mycket spännande saker just nu. Kan inte du berätta lite, vad är Tilda?
Ja, Tilda är en AI-förstärkt verktyg för att designa lärande- och förändringsresor baserat på forskning. Om man tar den korta versionen.
Ja, mycket spännande. Vi ska ju prata en hel del om den typen av specialiserade AI-verktyg som ju ni jobbar med. Specifikt men också generellt. Vi kommer fokusera på AI inom lärande, men jag tänkte ändå att jag skulle vilja börja med att zooma in lite på det som ni har jobbat länge med, att modernisera och demokratisera lärandet. Kan inte du säga någonting om det och varför ni tycker det är så viktigt?
Ja, vi har ju jobbat, jag och Svinung som är en av grundarna, vi har jobbat med att hjälpa företag med just det här, modernisera och accelerera, demokratisera lärande organisationer. Och anledningen till att vi har valt att fokusera på det är för att vi genom åren har sett hur synen på lärande egentligen begränsar oss till att skapa effekt från lärande. Så, och när vi också dök ner i liksom, vad säger forskningen egentligen om lärande, så såg vi ju att men det är ju andra saker vi behöver göra än det här klassiska synsättet på lärande. Så vi hittade till exempel insikter om att appliceringen av lärande är väldigt låg generellt sett på alla liksom, lärandeinitiativ man gör på arbetsplatsen. Och det är ju så fruktansvärt tråkigt och sån waste i såna här tider när så mycket förändring och så mycket kompetensutveckling måste ske. Så vi har varit liksom väldigt dedikerade på att det här måste vi ju förändra. Och sen har vi ju också lärt oss med åren och vi har jobbat med bolag att det är ju inte bara det att man vill öka effekten av lärande. Man måste också få ut det snabbare och se till att det sker i en högre takt för att saker förändras. Och då är det ju väldigt svårt för sådana som ni då sitter på L&D-teamen att ha koll på allting som sker och vad alla behöver lära. Och därför just det här då demokratiserat, man behöver få ut förmågan att få med sig människor i förändring, men också nya saker man behöver lära sig. Så att det har varit jätteviktigt för oss att bidra till den förflyttningen, så att både företagen blir konkurrenskraftiga, men också att, att inte folk hamnar efter i all den förändring som sker.
Mm. Ja, jättespännande. Du, jag tänker, det finns ju otroligt mycket AI-verktyg att testa. Mm-hmm. Och vi, många av oss sitter väl och labbar dagligen och använder det som stöd i vårt jobb. Mm. Och då finns det ju mer de här generella AI-verktygen, och så finns det de här specialiserade. Och ni jobbar ju med ett sånt. Och vad är egentligen skillnaden, eller varför ska man ha en specialiserad istället för generell?
Ja, vi kan ju först börja med vad en generell AI är för någonting. Och generell AI skulle man ju kunna säga att då ChatGPT, som de flesta har tillgång till, är ju generella AI-verktyg. Och de är ju matade med en massa data som egentligen gör att de är så snabba och smarta och svarar på frågor. Och de flesta som har testat det kan nog hålla med om att ganska ofta så upplever man att man får ganska generella svar. Om man har en specifik fråga eller lite mer komplext kanske behov som man skulle vilja få hjälp från AI med. Och det som vi gör och som specialiserade verktyg gör är att man lägger på ett till lager på det här LLM-en eller OpenAI-modellen egentligen. Och styr mer och säger att men det här informationen är viktig. Det är den här arbetsprocessen som vi jobbar med. Och i den arbetsprocessen så är de här frågorna viktiga vid det här skedet. Och den här forskningen är det vi vill, utav all forskning som finns, som vi vill fokusera på vid det här skedet av arbetsflödet. Så man styr och liksom förbättrar någonting med grunden från de här AI-modellerna. Vilket gör att det blir som relevansen höjs något enormt jämfört med om man sitter och försöker megaprompta en ChatGPT till exempel.
Megaprompta kanske du också ska förklara.
Megaprompt skulle ju vara att man, för att man ska få ut relevant information och svar från till exempel ChatGPT, så behöver du ju vara väldigt duktig på att göra prompter. Mm. Och ge väldigt mycket information och kontext och struktur för att du ska få bra svar tillbaka. Och det krävs ju mycket jobb och det krävs mycket från användaren.
Mycket tålamod skulle jag också säga.
Så det är inte säkert att man sparar så mycket tid i det, beroende på vad du ska göra. Mm. Men det vi vill göra, det är ju att hjälpa till att öka liksom kvaliteten och effekten utav lärandeinitiativ. Så vi fokuserar ju bara på hur vi kan förbättra det flödet. Mm. Det arbetet, flödet och den uppgiften egentligen. Mm.
Ja, jag förstår. Det där känner jag verkligen igen, det här kring att man får väldigt generella svar. Mm. Och man kanske i början upplevde det som helt fantastiskt, så inser man efter ett tag att nej, men det tar ganska mycket tid att få exakt det typet av input som man behöver. Har du något att tillägga kring det?
Nej, jag håller med. Ja. Sen kan jag ibland också känna att jag blir lite irriterad på att jag tycker att de är så oerhört trevliga. Det blir nästan så här att kom till saken. Nu har vi liksom varit trevligt. Kan vi liksom gå in i mer uppgiftsorienterat? Alltså, det där kan jag känna att jag blir lite irriterad på ibland, om man ska vara helt ärlig.
Ja, men det är precis. Det blir ju när du jobbar med en med ChatGPT. Nu kommer jag utgå från det i alla exempel i princip. Då är det ju du som är 100% i förarsätet. Du bestämmer ju vad du vill ha för information och när ChatGPT ska svara på vad. Men när du skapar specialiserade AI-verktyg, då kan ju du bygga in att men du ska vara mycket mer kritiskt tänkande. Du ska utmana tillbaka, du ska ställa frågor så att det blir ett samarbete där den specialiserade AI:n har på något sätt en agenda eller en struktur som den vill hjälpa dig igenom. Så att det är inte 100% du som måste veta vad du ska fråga hela tiden. Utan det är ett samspel. Mm. Och det är också väldigt intressant när man kan få den här enorma intelligensen som finns i generella AI-modeller. Men man använder det på ett sätt som passar just det här arbetet eller arbetsflödet som man då jobbar med.
Det där gillar jag, just att du sa att man kan utmanas också lite. Det är bra, apropå att få lite fler perspektiv och så när man sitter med saker och ting också.
Precis.
Och ni har ju samlat ett nätverk av företag och organisationer som är med och ja, hur ska man beskriva det? Testa, utveckla detta. Ja. Sveriges Radio är med. Det är ju ett superintressant och spännande sätt att jobba. Och jag undrar, liksom, vad kommer ut av det, hela det nätverkandet? Vill du säga någonting till att börja med, Jeanette?
Ja, men för oss har det ju varit flera delar. Dels har det handlat om att höja kompetensnivån inom Sveriges Radio, såklart, kring vad det här är. Den resan har vi gjort. Det har varit ett bra lärande för oss som L&D-avdelning att fundera mycket på, är det här ett hot eller en möjlighet? Men sen framförallt lite som vi var inne på inledningsvis, vikten av att samarbeta och samverka med andra, som jag tror väldigt mycket på att vi måste bli betydligt bättre på. Vi sitter med samma utmaningar, vi som jobbar med L&D. Vi sitter med många olika perspektiv och erfarenhet och best practice. Låt oss liksom dela och hjälpas åt och utveckla saker, oavsett om det är ett AI-verktyg eller om det är någonting annat, en ny metod eller vad det kan vara. Jag tror mycket på att vi behöver gå mer åt det hållet. Och då tycker jag att det här har varit ett sånt, ja, men ett klockrent exempel på hur mycket man får ut av att samverka med andra. I det forumet som ni har skapat, eller det här teamet, så är det ju väldigt många olika typer av bolag som sitter med helt olika affärer eller storlek på bolag och utmaningar och så vidare. Och ändå så lyckas man på de här hackathon som ni har anordnat. Alltså det är så magiskt, det är liksom magi i rummet, och man känner att där kan vi snacka om kollektiv intelligens.
Ja.
Och så det har varit fantastiskt att få vara med om det här. Och jag känner att den resan som vi har gjort internt kring att få upp ögonen för vilken möjliggörare det här är för oss, den hade vi aldrig fått om vi inte hade deltagit aktivt med alla de andra bolagen, utan kanske bara hade träffat er.
Mm.
Så en stor eloge, och sen att kunna få vara med och utveckla en produkt som man eventuellt kanske ska köpa sen. Hur ofta får man göra det? Så det har varit en häftig resa faktiskt.
Ja. Vad har du sett som så här särskilt starka, ja, lärdomar eller insikter som har kommit upp?
Ja, men för oss har det ju varit jätteviktigt att de här, bara för att ge lite kontext, vi har ju sen vi kom på idén och tanken om Tilda samlat, som du nämner, en massa olika bolag som vi vet har ju just utmaningen med att som få ut lärande i organisationen och tänka om hur man skapar lärande. Och sen har vi sett i sådana här runda bordsamtal en gång i månaden, och sen har vi gjort användartester en gång i månaden sen maj egentligen. Och vi är inne på vår 11:e runda bordsamtal nu. Snart har vi varit igenom ett år tillsammans. Mm. Och gruppen har växt. Och i en sån här resa, såklart så vill ju vi få feedback till att utveckla en produkt som alla de här företagen vill ha. Men ingenting kommer hända med bara en produkt. Det är ju allt runt omkring också. Så vi fokuserar lika mycket samtalen på möjliga hinder och utmaningar. Och det är allt ifrån så här, hur ska vi jobba med IT? Och hur påverkas det här i säkerhetsfrågor? Och, rädslan nämnde du. Rädslan för vad AI kommer att ha för påverkan på våran profession. På min roll. Och hur ska vi hantera det? Så det är ju, vi brukar säga att vi liksom har tre syften med de här mötena. Utveckla produkten, men också så där, hjälpa företagen att se all förändring som behöver ske runt omkring för att skapa den här förändringen av en där. I vårat fall det här AI-verktyget, men vi brukar ofta försöka lyfta perspektivet och prata generellt. Mm. Men sen också andra saker som kanske inte direkt påverkar utveckla till dem, men som är jättevärdefullt för de här företagen att få connecta kring. Så att det verkligen blir fokus på liksom, samverkan och lärande. Och tillbaka till din fråga.
Ja.
Jag kände att jag behövde ge lite kontext. Men tillbaka till frågan så nämnde jag väl kanske det lite sådär vad vi har lärt oss. Men självklart så är det en jätteutmaning. Jag upplever att de här, i alla fall de L&D-ledarna som vi får förmånen att jobba med, är ju väldigt snabba på bollen. Otroligt ambitiösa och nyfikna, och de vill testa. Men det finns en enorm utmaning då med IT-teamet med här.
Ja.
Och inköp och säkerhet.
De GDPR. Försöker,
GDPR och nya AI-restriktioner. Alltså det är mycket för alla inblandade. Det hänger inte bara på L&D-teamet. Så det är ju någonting som står ut, som vi har liksom pratat om och lärt oss mycket om. Och sen har det ju kommit upp då tillbaka, om vi skulle gå lite djupare det här med rädslan för AI.
Mm.
Det har ju också varit någonting som har kommit upp, och att man upplever, som med all förändring, att man har några som är på, nyfikna av naturen, bara för att det är nytt.
Mm.
Och sen har man några som är lite mer reserverade, lite skeptiska kanske, och kritiska. Och hur kan man liksom hjälpa dem i den här förändringsresan? Det är väl två saker att lyfta. Det finns ju mängder. Vi skulle kunna prata länge.
Men det är ju jätteintressant också att tänka mycket på det här med hur det kommer påverka oss inom L&D och hur vårt jobb och vårt uppdrag kommer förändras.
Ja.
Kontakten med IT, det är inte alltid, jag känner inte alltid att jag vet exakt vilka som jobbar med AI i banken. Jo, nu vet jag, för nu har ju vi knutit kontakt med dem och har liksom löpande samtal och bollar med dem kring saker som de kan stötta oss med. Men man ska ju både lära känna nya delar i sin organisation om den är stor, och sen så ska man förstå också, när kan vi använda AI för att förenkla i vår vardag?
Mm.
Men hur tänker du kring det? Hur den här utvecklingen kommer påverka oss? Alltså, den är ju här, men det kommer ju hända otroligt mycket mer framåt.
Jag är ganska stolt över att vi har satt upp ett AI-råd, och det gjorde vi också ganska tidigt på Sveriges Radio. Och då kan man tänka sig att från början så var ju syftet med det här AI-rådet att avgöra frågor kopplade direkt till journalistiken. Och man kanske också såg det mycket som ett hot till en början. Så man behövde liksom sätta upp riktlinjer för vad får man göra, vad får man inte göra. Det skulle vara tydligt i vem som tog beslutet och så vidare och så vidare. Sen växte det här ganska snabbt, uppdraget för AI-rådet. Och idag så har de egentligen tre fokusområden. Och det ena handlar om då journalistiken. Det andra handlar om vilken teknik, alltså vad får vi göra inom Sveriges Radio. Men det tredje handlar just om hur vi ska använda det i lärande och utveckling. Och att det har blivit liksom en del av det här AI-rådet. Så vi sitter med i AI-rådet, vilket är en enorm framgång för oss, att vi får vara med i strategiska frågor. Och jag tror att det är så som jag tänker mig och har min förhoppning om att L&D-avdelningen ska jobba, så är det ju just där, i de forumen vi kommer verka, att vi kommer gå från att vara den här beställarorganisationen som egentligen bara har utfört ofta reaktiva kurser eller utbildningar, till att nu vara med i strategiska frågor kring hur ska vi på Sveriges Radio jobba med AI, vad har vi för förhållningssätt. Det tycker jag är en häftig resa som har gått ganska fort.
Ja.
Och jag tror inte vi hade haft den skjutsen om det inte hade varit just den här aktuella frågan med AI, där vi snabbt var på bollen. Mm. Vi liksom snabbt ville komma in där och stötta och så. Och sen om man tittar på mitt team, hur vi tänker koppla till Tilda då, är det ett hot eller en möjlighet, så det är klart att det har funnits diskussioner inom teamet, är mitt jobb hotat? Kommer jag inte behövas längre? Nu går det här fortare, den här lärande designen får vi hjälp med av ett verktyg. Men då har vi försökt att vända på det och tänka att kan vi ta det här verktyget och använda det i beställarmötet? Alltså det vill säga att när vi sitter tillsammans med beställaren. När beställaren ofta tidigare kanske har kommit med en beställning som säger att jag behöver en utbildning, den får ta si och så lång tid. Det ska vara en EU-utbildning och det är så här många som ska ha gjort den. Det är liksom, de har redan tänkt klart. Och det är klart att vi har försökt med olika workshopsmetoder. Du kan göra så här eller du kan göra så här. Men med hjälp av Tilda så har vi kunnat suttit och labba tillsammans. Och ganska snabbt fått upp liksom färdiga förslag direkt i mötet. Vilket har gjort att många av våra beställare har faktiskt backat och tänkt att det där är också ett alternativ. Och då blir ju vi lite mer av studievägledare, kuratorer. Alltså, och kanske vår pedagogiska förmåga kommer ännu mer till pass. För att vi kan liksom vägleda det mötet. Och tänka efter så är det faktiskt ett mycket roligare jobb att ha än att beställa eller bara utföra en e-utbildning. Så tänker jag.
Ja, eller att vara den som ska korta ner någonting som någon tycker är jätteviktigt.
Ja.
Det är vi ju så långt ifrån då.
Och man får också snabbt upp ögonen. Det här får du för pengarna.
Ja.
Vill du ha det eller vill du inte ha det? Vi skulle kunna göra så här istället. Det tycker jag har varit jättehäftigt. Och jag känner också att mitt egna team upplever att de här mötena är roligare.
Mm.
Och man känner sig inte hotad längre, utan man går dit med lust och glädje. Det är häftigt.
Gud, det var underbart att höra. Och jag vill bara förstärka det där du säger om att ni kommer troligtvis och redan då har ett mer strategiskt fokus. Och det är ju precis, alltså det vi har sett med de här L&D-ledarna som sitter i roundtable, det är ju att de bli jättestarka förändringsledare.
Ja.
Mm. Och helt plötsligt så de är ute och de utbildar och försöker få med organisationen generellt kring AI. Mm. Kolla på oss, här är ett exempel, ett use case.
Ja.
Och de jobbar då med att liksom försöka få IT och inköp och förstå potentialen med AI för en väldigt specifik liksom profession och arbetsflöde. Och det är så intressant. Flera gånger har jag checkat ut från det här och bara, men gud, ni är ju mer förändringsledare nu. Ja. Och till och med några som har fått nya roller som faktiskt blivit en del av 100% AI-teamet för att driva förändring. Och det är en annan grej kopplat till det. Vi säger ju att så här, Tilda hjälper till att jobba med lärande och förändringsresor. För vi ser att den förflyttningen som kommer ske och just det här skiftet för L&D, det är ju inte bara, och förhoppningsvis så troligtvis mindre och mindre det här utbildningsfokus. Så det är mycket mer beteendefokus. Mycket mer processer. Hur kan vi få med folk? Hur kan vi förflytta folk? Det är lite mer komplext. Men det är ju det som kommer behövas för att vi ska kunna hela tiden anpassa oss. Så att jag tror ju då, för att bygga vidare på det som du säger, att jag tror L&D kommer bli mycket mera, titta mycket mer på förändringsinitiativ och inte bara utbildningsinitiativ.
Det tror jag definitivt också.
Ja, och det här är ju ett sätt att skynda på den processen. Vi upplever ju att de senaste åren har vi lagt väldigt mycket tid och kraft på att just berätta om vad lärande är idag. Här får vi draghjälpen, vi behöver inte så fundera så mycket på det. Och vi får dessutom en strategisk position, vilket gör att vi får helt andra mandat än vad vi har haft tidigare. Mm. Det är en häftig rörelse apropå det du pratade om inledningsvis kring att demokratisera lärandet, tycker jag.
En viktig sak för oss då, tänker jag, att vi måste ju vara där, vara nyfikna, hålla oss uppdaterade och hela tiden lära nytt. Och det känner jag i mörka stunder att det är mycket man ska hålla koll på om man ska hålla sig up to date och veta vilka verktyg som finns och hur jag kan använda dem och så. Vad har du för tips på hur man kan hålla sig ajour med allt som händer?
Ja, herregud.
Det går så fort.
Ja, men det gör det verkligen. Nej, men jag kan ju säga, det finns ju massa olika sätt. Alla har ju sina sätt för att hålla sig up to date och ha omvärldsbevakning. Men för mig är det absolut LinkedIn. Det är ju liksom en väldigt tillgänglig plattform för att lära och ha koll på vad som händer. Och aktivt också söka efter den trenden som man vill ha koll på.
Ja.
Men sen... nästan alltid när det är någon fråga som vi sitter med. Jag och Sveinung, som alltid när vi har jobbat ihop, då samlar vi folk kring den frågan och försöker lära oss tillsammans med de människorna tillbaka till det här med kollektiva intelligensen. Vi alltid, men då sätter vi upp en session, typ som ett webbinar, fast ett utforskande tillsammans, där vi utforskar frågan. Eller vi bjuder in en expert och sen har vi diskussion efteråt. Eller... vi samlar det här roundtable för utveckling av Tilda. För då kommer vi inte bara lära oss om hur vi utvecklar Tilda. Utan också allt runt omkring som vi behöver ha koll på. Och ut och prata med folk. Fråga. Vad ser ni för trender? Liksom?
Mm.
Det är ju samtalen med andra människor. Ja. Digitalt eller så här. Direkt som är källan. För mig. Hur är det för er?
Ja, det är nog ungefär så skulle jag säga. Absolut. Ja. Det gäller att inte tänka att allt ligger på mig utan... sträck ut en hand, oavsett om det är att titta i LinkedIn-flödet eller bara höra av sig till folk. De jag känner och de jag inte känner.
Jag tänker också att det är lite som idrott, att man ska gärna hänga lite med folk som är smartare än en själv.
Ja,
precis, att man ska träna med de som är bättre.
Ja.
Alltså, hitta det här nätverket med människor som är lite smartare än jag själv. Ja. Det ger otroligt mycket.
Och sen är det ju det gamla klassiska. Prioritera tid att göra det.
Mm.
För man hamnar ju efter.
Mm.
Nu har vi varit inne på ert verktyg och lite verktyg generellt, men kan du säga någonting mer om hur vi ska använda AI i lärande som du ser det?
Först och främst så tror jag att för att bara förstå potentialen med AI så absolut att leka med ChatGPT eller det du har tillgång till, vad det nu kan vara.
Mm.
Det är absolut. Experimentera, lek, testa för att förstå. Men sen vad man kan använda, vad liksom potentialen med vad AI kan göra för lärande, så är det ju absolut titta på så här, tänker jag. Eftersom vi pratar om det här med specialiserade verktyg. För mig, finns det inte att man kommer ha en plattform som kommer lösa alla lärandebehov. Eftersom i min värld så sker lärande på massa olika platser, i massa olika sammanhang. Mm. Och absolut inte bara på en plattform. Ett LMS eller vad det nu är. Så om man släpper den tanken och så tittar man på så här, men var sker lärande? Ja, men lärande sker. När vi har mentorsprogram och när vi kör coachning och när vi utmanar oss i nya projekt och när vi har samtal med varandra, när vi reflekterar. Och så kan man se, vad kan AI hjälpa till med för att accelerera just det syftet?
Ja.
Där tror jag man hittar en enorm potential. Och till början kommer det nog vara lite rörigt.
Ja.
Och det får det vara, men det är också en potential för att testa och pilota inom det området och se vad det ger. Och så kommer man få ihop det där till slut, tror jag, allt eftersom saker utvecklas. Men jag tror att det är så man ska se på lärande. Ibland får jag höra så här, ja, nu håller den där plattformen också håller på med AI. Och så tänker man att då är det samma sak som vi gör. Men det är ju bara ett verktyg att använda sig av för att lösa ett problem. Så problemen ser ju olika ut beroende på vad produkten ska lösa. Och AI blir bara en muskel för att lösa det bättre och smartare.
Mm.
Så se till behoven och så leta efter möjligheter inom det spacet.
Ja, bra. Jag. Tack så mycket. För alla er som är med i SLA-nätverket, så nästa träff 28 maj kommer handla om just AI inom lärande. Och då kommer vi labba och lära tillsammans. Så det vill jag verkligen tipsa om.
Mm. Stort tack för idag. Vilket fantastiskt härligt avsnitt. Och man känner sig ju bra sugen på att gå hem och labba lite och testa. Och faktiskt leva som man lär.
Ja, verkligen.
Tack snälla för att jag fick komma.